Hej och välkomna till dagens program. Ansvarig för detta program är ansvarig givare Louise Palma-Girre och vår sponsor är Betonfabriken K-Work kontor här i Vängar där vi har våra studier och vi befinner oss. Vi är så glada att ha en speciell gäst med oss idag. En ung och talansfullt ungdom som har imponerat oss alla genom att vinna unga journalistpris från Aftonbladet med flera andra som har gav den priset ut. Med en ålder av endast 18 år har denna ung talansfullt redan visat en enastående förmåga att berätta berättelse och formella information på en inspirerande sätt. Låt oss välkomna Gullet till våra program idag. Gulle, välkommen och tack för att du har gett dig till att komma det här lång resa från Stockholm hit efter skolan.
Men tack så mycket, det är en ära för det här. Då.
Det är ära för oss också. Grattis Gulle för att du har vunnit Unga Journalistprisen 2023. Kan du berätta mer om artikeln du skrev och vad den handlade om?
Absolut. Hela idén kring den här artikeln kom faktiskt också från Järvaveckan. Då jag också innan jag var i Järvaveckan har hört av massa andra ungdomar att de blir liksom valda när man kroppsvisiterar dem eller ber om deras personnummer, att man väljer dem på grund av hur de ser ut. För mig lät det lite konstigt för det har aldrig hänt mig. Jag bor i Järva, jag ser ut som dem. Liksom, vad pratar ni om liksom? Så jag var lite förvirrad och chockad faktiskt första gången jag fick höra det. Och sen då var det väldigt många som sa det. Och då tänkte jag, men nu är jag Järvaveckan. Det är jättemånga poliser här. Höguppsatta poliser också. Så jag bara frågade lite grann. Men när liksom, tar ni personnummer och lite sånt? De sa att de gör det hela tiden. Och sen då tänkte jag, okej. Okay, lite konstigt. Då har ungdomarna något att säga kanske. Då började jag utreda det ännu mer. Tog på 3 månaders tid. Efter Järvaveckan så var hösten då. Där jag började med intervjua ungdomar. Jag började med dem för jag visste att det skulle vara svårast att få dem. För det finns ingen positiv syn på media i Järva. Så jag började med dem. Det tog sin tid, tog väldigt lång tid att hitta ungdomarna som ville prata. Många ville vara anonyma. Det är ju självklart också varför de skulle vilja. Och det förstod jag. Så det tog sin tid. Men det var 20 ungdomar som till slut ville vara med. Liksom, för att då förändra och förbättra vart de bor. Och då pratade jag med dem och då pratade de om att vi blir valda på grund av vi är svarta. Liksom. Vi blir kroppsvisiterade på grund av vi är svarta. Det är vad ungdomarna säger. Och sen har jag efter det har jag då pratat med politiker i Järva. Liksom. Vad har ni att säga om det här? Och de blev också lite chockade. Så pratade jag med andra liksom, organisationer i Järva. För att få liksom, en syn på allting. Liksom. Inte bara ungdomar, vad alla andra personer har att säga. Liksom. Och så pratade jag också med en advokat som säger att det ska inte vara så heller. Det ska inte vara att man ska välja på grund av att man ser ut. Det ska finnas något brott liksom. Det finns ingen visitationszon än i alla fall. Och sen började jag prata med poliserna. Men det var ingen som ville ställa upp för en intervju. Alla sa nej. Mediapoliser sa nej när deras jobb är att svara på mediafrågor. Så det var jättekonstigt att ingen polis ville svara på de här frågorna. Och det tystnade sig jättemycket. Så artikeln handlar om hur det upplevs av unga att bli kroppsvisiterade på grund av hur de ser ut. Och många av dem var väldigt rädda också. Så, ja.
Men Gullet uttalas ditt namn.
Ja, eller? Gulad.
Gulad.
Ja.
Gul, titta. Ja. Men jag har en känsla som också med invandrare bakgrund att det finns mycket fördomar i detta också. För jag såg en experiment med små barn ungefär, kanske det var 7-8 år ungefär, från olika bakgrund, barnen, och de berättade till barnen att någon hade gjort ett brott, och sen de skulle visa barnen olika bilder, och sen barnen skulle peka vem var den som de tyckte det var skyldig, och det barnen pekade den som var smart.
Mm.
Och de bilderna hade inte med någon brottslighet att göra. Men den visade också att vuxna har mycket i detta att göra. Man uttalar sig, vad man säger. Och sen de andra lyssnar.
Precis.
Och sen barnen hade redan gett sig en uppfattning. Vem var den person som hade gjort det.
Och det är jättemycket av fördomar. Ungdomarna sa själva att poliserna har det här tankesättet att alla unga de ser är kriminella. Alla de är kriminella och det är jättemånga som har sagt det. jag tror själv att de faktiskt också tror på det. Och det är så man inte ska göra sitt arbete. De har ju väldigt viktigt jobb att göra, och jag respekterar poliser, det gör jag såklart. Men det är vad ungdomarna säger. De säger liksom, ah, polisen, de tror vi alla liksom kriminella. Bara för att vi bor här, bara för att vi råkar bo här liksom. Och det är det som är farligt, är att ingen heller pratar om det. Så polisen fortsätter göra hur de vill. Ungdomar pratar inte om det. Och sen när man går till polischefen, ja, men vi har inte sett några anmälningar, vi vet inte vad ni pratar om, inget där, ingen har sagt något till oss liksom. Och så blir det bara den här onda liksom, precis, som bara fortsätter och fortsätter, och sen blir inget förbättring alls liksom. Och det, ja, det är så det är just nu, det är hemskt.
Du vill göra skillnad.
Precis, det var det jag ville göra. Även om jag fick höra väldigt tidigt i mitt arbete, fick höra att det är ingen idé att göra det här. Varför gör det? Varför ska du slösa din tid? Det finns ingen förbättring, liksom. Det är onödigt. Det får man höra hela tiden, och att min journalistik inte kommer bidra till någon effekt alls. Jag får höra det hela tiden liksom. Jag hör det av mina vänner också. Och det tycker jag är lite konstigt. Så är det ju inte såklart.
Men det där visar ibland att i våran givning många gånger det kan vara i ditt fall var att du vill väcka uppmärksamhet, du vill ta någon på agenda och sådana saker, och kanske när man vill starta eget, vill gå sig från sin vanliga jobb och göra något nytt. Flera i omgivningen säger, det är ingen idé, varför skulle du göra det, men du har bra som du har, varför skulle så att man börjar redan i en väldigt tidig stadiet att släcka den elden, den gnista som finns inom personerna som vill göra någon förändring.
Och det är ju så liksom. De som sa till mig att det här kommer funka, de är liksom, de jobbar i en organisation för att hjälpa unga komma vidare, göra någonting annat. Och det är jättekonstigt att höra personalen som ska hjälpa unga, och de säger emot att inte göra det. Det där var jättekonstigt.
Vad säger de idag då?
Ja, jo, det är en bra fråga. Jag tror att jag inte pratar med dem än.
Skulle göra intervju till dem?
Ja, jag kanske borde prata med dem igen.
Ja, hur känns det att ha fått detta erkännande från en så etablerad dagstidningen som Aftonbladet, Mobile Stories och Mediekompass, för de tre som ger ut den där priset. Vad betyder det för dig och din framtida arbete som journalist?
Ja, men det betyder jättemycket. Jag är väldigt glad över det, extremt glad. Det är så många som har hört av sig som jag heller har förlorat kontakten med. Det var också jättekul att prata med dem. Men jag trodde aldrig jag skulle vinna faktiskt. Jag ville faktiskt inte tävla först. Jag ville bara publicera en artikel. Jag orkade inte med tävling och massa sånt. Så fick jag lite press på mig att jag kanske borde göra det. Så okej, jag kan testa liksom. Men jag trodde absolut inte jag skulle. Så var det var en dag när jag var i skolan. Bara, jag skulle plugga lite. Så fick jag sms från Aftonbladet. Jag bara, vad är det här för någonting? Vad har hänt nu? Liksom. Så då, jag missade några samtal. Så jag blev lite rädd. Jag bara, men vad har hänt nu? Har jag vunnit där liksom? Det var helt sjuk känsla att höra det från honom. Jonas heter han då, från Aftonbladet, jag hade vunnit, det var väldigt kul. Och det som gör mig extra glad är att jag har fått rösten. Alltså de ungdomarna jag pratade med, de var ju väldigt rädda, de var ju väldigt trötta, och de säger liksom, vi blir diskriminerade liksom, ingen bryr sig. Och det är hemskt att höra ju liksom, att det påverkar ju dem hur mycket som helst också. Så jag är jätteglad om att de vågade prata med mig, och jag har fått ut deras liksom berättelse till så många personer. Så det är som gör mig, det kanske ger mig drivet också att fortsätta liksom.
Ja, men det känns väldigt bra. När vi läste det här, jag personligen som jobbar med redaktionen här, då sa jag, den här personen måste komma till studion och bli intervjuad. Och så vi är så tacksamma för att du tackade direkt i våra inledde kontakterna.
Absolut, jättekul.
Jag har en fråga som kanske inte är relevant, men när det gäller det här att man blir stoppa polisen, kroppsvisiterande för att de gör sitt jobb eller kanske de misstänker. Är det bara killar eller tjejer också?
Jag har hört att det faktiskt händer tjejer. Jag pratar med några tjejer, intervjuar dem också, de ser att det händer dem. Men det är inte alls vanligt att man tar dem. Man tar bara killarna, ser dem. Unga killar. Man gör inte det på lite äldre personer alls heller. Så det är som de sa, att liksom det påverkar bara de unga nu liksom. Men de har också, vissa tjejer har också. Men det är för att de har hängt med killar.
Ja, just det.
Så när de är själva så tar man ju inte dem heller. Så det är, ja, det är konstigt.
Jag kom ihåg för många år sedan, kanske på 80-talet. Jag åkte en kväll från nattbuss från Stockholm till Märsta. Då blev bussen kontrollerad. Men det var på grund av att de kontrollera illegala personer.
Mm.
De går, de kom till bussen och vill se om man hade uppehållstillstånd, om man var på lagligt sätt, oavsett om man väntar på sina papper. De vill bara kontrollera papperna.
Mm, mm.
Och, men det var ingenting, de bara gick igenom och vill visa ID och sen de gick ner och sådär. Det var bara... Men det har förändrat väldigt mycket nu sista tiden med allt som händer med olika konstellationer som händer. Kan du dela med oss några utmaningar eller överväganden som uppstod under de 3 månader som du arbetade med din artikel?
Ja, men det största var att hitta ungdomar att prata om. Det handlar om, hela artikeln handlar om prata om deras upplevelse. Mm. Det är så många som har en negativ syn på media, för de har sagt att media har kommit, intervjuat dem och sen förändrat allt man sagt. De har ändrat på alla deras citat och gör så att de ser dåliga ut. Så det finns ingen tillit längre tyvärr i Järva så mycket. Det finns knappt någon tillit till media, så det har varit väldigt svårt för mig att kunna bygga den relationen, den tilliten på så kort tid. Det var nästan omöjligt faktiskt. Det tog sin tid. Men mycket av det var också att de var liksom, de litade på så mycket, som sa inte heller så mycket, många av dem. Men det var många som sa jättemycket, som gav mig tillit, och det är jag extra glad över. Men det största utmaningen har varit att ungdomar inte ville prata med mig alls ungefär. Och polisen liksom. Jag stod i Rinkebystråket. Det är nästan ute i typ 2 timmar för att hitta polisbilar. För att sen flagga ner dem och säga, hallå, jag vill svara på, kan ni svara på den här frågan liksom? Och sen många av dem sa nej liksom. Så jag har ju gått och försökt fortsätta ringa dit, ringa hit. Kan jag få prata med polis liksom? Och sen har alla sagt nej bara. Och sen, ja, det har också varit en utmaning att få polis att kommentera. Och jag tycker det är jättekonstigt att de inte gör det.
Men hade ni kommunalpolisen också, som det finns i varje kommun? Här i kommunen har funnit 4 poliser, kvinnliga, 2 manliga, som går runt i skolorna och träffar på fritidsgårdar och sådär.
Jag kontaktade en av, det finns en känd polis, lokalpolis, som brukar ta massor av intervjuer. Hon har skrivit lite grann med, och sen efter har jag bett henne lite hjälp. Men nu har hon blockat mitt telefonnummer.
Aha, okay.
Så hon vill inte prata med mig längre. Okay. Men, och kommunpolisen, jag trodde att hon var där eller någonting. Så jag kunde inte få, för jag ville ha någon chef. Ja, men då har du intervjuat någon tyvärr. Du kommer inte få någon mer liksom. Det var lite så de pratade. Väldigt otrevliga.
Gulli, när det gäller ungdomarna, vilka ålder har det varit de som har blivit...
Ja, det var från 16 till 19 ungefär. Det är de jag pratade med. Och det är de som sa att det hände mest om i deras ålder liksom. Så jag pratade med lite andra liksom. Och sen säger de, ja, men det hände för länge sedan. Då höll det på jättemycket, men nu gör de inte det längre på mig liksom. Just nu har de många sagt att det hände på väldigt, väldigt många unga liksom. Och många av dem blir liksom förvånade när jag säger till dem att visitationszoner finns inte i vårt land än liksom. Man säger vad polisen har sagt oss att det finns, att de får göra vad de vill. Visitationszoner ska införas mars, och det finns det. De säger att det har funnits i flera år liksom. Och det, ja, det var lite konstigt. Ja,
ja, jag tror att det här är många som känner likadant på flera olika platser och områden.
Mm, mm.
Speciellt kanske de som är lite mer utsatta områdena.
Mm, mm,
det är mångfald och annat.
Precis,
att, skiljer sig från andra platser för att man tror inte, man ser kanske i en annan stadsdelar att polisen står där och kontrollerar andra ungdomar som också kan bara... du vet, jag ska inte säga lite mer, men under en tid jag jobbade på en stor företag inom hotellbranschen, och det var en man som kom och västlätt av polisen som konfererade på själva hotellet, hela rikspolisen, alla var där. Och då man skulle få veta vem det var, och du vet, först man trodde att det var kanske någon som hade invandrarbakgrund, som kanske var ron och sådär. Och det var en svensk som såg ut precis som en affärsman som stod där med attaché och allt, och de gjorde husanrak med honom hemma. Och han var professionell, han reser runt och så här, men han var en blond och allt, det var ingenting med, du skulle aldrig misstänka det var han person. Han hade sin bevardator och satt där, men han spånade vem han skulle ta grejer och allt, och han var professionell.
Wow.
Så, precis.
Ja, det är det, och jag vill också bara inflika det med att det händer faktiskt i andra områden. Jag har hört jättemycket om andra ställen. Det händer exakt likadant. Det händer i Göteborg också, jag har hört jättemycket.
Malmö.
Ja, precis. Malmö också liksom. Det händer överallt i Sverige, har jag hört, och det är Jag undrar liksom, var kommer allt därifrån? För det finns en början någonstans.
En annan fråga som kanske dyker upp nu när vi samtalar nu är julet. De poliserna som har visiterat de ungdomarna, har varit poliser med invandrarbakgrund också? Eller?
Nej, det var bara etniskt svenska. Okay. Det var inga invandrarbakgrund poliser.
För att just nu det finns en väldigt stor mångfald inom polisen också. Från flera olika kulturer och allt, både kvinnliga och manliga. Så jag tycker det är jättebra för att de ska ha en annan insyn och en mer stor förståelse för problematik som kan finnas.
Exakt, det och bygga relationer.
Precis.
Verkligen. Men just nu, de jag pratade med, de jag sett i Järva, nej det var det inte.
Vad skulle du säga är det viktigaste budskap eller poäng i din vinnande artikel?
Största budskapen är att inte ha fördomar. Liksom. Jag har också, nu ska jag tälla ljuga, nu har jag också haft lite grann. Jag har också haft fördomar, jag tror alla har det. Om faktiskt Järva där jag bor. För man hör ju hur mycket som helst. Men det här stämmer det faktiskt. Vad är det som händer liksom? Och om vissa personer som rör sig om i området, hur de ser ut, så har jag tänkt, ah, men, okay, kanske jag borde hålla mig borta från dem. Och så nu med journalistiken så behöver jag prata med dem. Så när jag gör det så är de hur trevliga som helst. Alltså man skulle aldrig tänka, ah, men den här grabben är riktigt trevlig. Så där har jag också haft själv fördomar där det inte har stämt alls. Och det var ju skönt att jag har insett att det inte stämmer i alla fall. Så det är jag väldigt glad över. Och budskap ska vara att inte ha så många fördomar kanske. Bara prata. Dialog.
Jag samverkar och ämnar broarna. Men Gulej, jag tycker att det är jätteviktigt också. Din arrangemang och det som du har gjort att sätta, göra skillnader är att också lyfta upp saker som också är bra. För att inom journalistik, jag lever också med kollegor emellan och andra som visar, lyfter allt som är dåligt och det tar så mycket utrymme och uppmärksamhet. Men när man lyfter det som är bra, det tar ingen plats, det finns ingen tid till sådana. Så att man tycker att vi lever i en samhälle som allt är elände och allt går skogen. Nej, titta vilken... vi går under sådär.
Och det är jättemånga relationer gör liksom. Och det, för dem är det som säljer. Liksom. Ja, det är precis. Det folk vill läsa. Det är ingen som vill läsa om de bra grejerna. Och då säger jag, men varför ska jag skriva om de bra sakerna då?
Precis.
Och det är det som gör att det kan påverka jättemycket. Liksom. Det påverkar mig lite om hur jag tänkte kring Järva. Liksom, som inte stämmer alls av hur mycket som publiceras om det.
Hur påverkar din bakgrund och växt i Julsta ditt sätt att skriva och berätta historier?
Ja, alltså den påverkar... det påverkar lite grann liksom. För om man kollar på mig, hur jag klär mig och jag pratar så är det inte liksom liknande. Faktiskt, jag pratade i telefonsamtal där. Eller precis på väg hit så hade jag samtal med en kille, en man jag vill samarbeta med. Han pratade om retorik, så han är bra på så här tala. Och sen sa han, men du, om du ringde mig och du inte skrev till mig innan, jag skulle aldrig tro att du är från Järva liksom. Du, ja, dialekt säger jättemycket, säger han. Och det var ganska roligt att höra. Det var en komplimang. Tacksam över det. Men det är det, många, när jag pratar med dem så tror de inte jag är från Järva alls. De tror att jag försöker lura dem eller något sånt där. Eller försöker vrida på vad de säger. Att kanske, ja men här har nu Aftonbladet skickat någon för att ändra allt vad de säger liksom. Jag säger, ja men jag är bara här och vill bara lyssna liksom. Ja. Så jag tror kanske det är det. Men det var roligt.
Men samtidigt tycker jag också, du har en öppen sinne och mindset för att säga saker med en stor bred vinkel också. Inte bara, utan det är det som gör att det blev väldigt intressant det som man ser, på vilket sätt man ser också.
Exakt, och det är det jag försökte tänka kring artikeln också, inte bara ha ungdomar och polis liksom. Det är lite, jag vet vad andra tycker också som arbetar väldigt mycket med unga i området.
Har ni sådana fritids vad heter, fältare också?
Ja, jo, de pratade med lite grann också med fältare. Det finns ungdomsjour, det finns en massa ungdomsgårdar. Det är jättemånga olika organisationer som jag jobbar med unga liksom. Som har hjälpt mig också lite grann hitta de unga. kunna prata med.
Men du har fått också en stor utmaning med det som du har gjort också, för att du har kontaktat med inte alla som var bekant med dig, inte Nej. Alla som var dina kompisar.
Nej.
Så att när du kommer och med din frågeställning sådär, då kanske man börjar titta på vem är han eller vad håller han på med.
Det var det extremt många gjorde. Jag har faktiskt kontaktade vänner jag har pratat med i typ 2 år. Bara att de ska kanske hjälpa mig liksom. Och de tyckte det var jättekonstigt att jag bara skrev, men nu ska jag skriva en artikel om just det här ämnet. De trodde inte att jag var vem jag var i alla fall. Kanske trodde jag var någon polis eller någonting, jag vet inte. De kanske blev lite, tyckte det var konstigt. Men...
dolda kameran.
Ja men precis, exakt. Jag tror det var faktiskt det var det. Men de har ju inte pratat med mig, så var det kul att skriva lite grann med dem. Det var ett tag som jag pratade med dem. Och så nu var det ett, liksom någon så här naturlig väg in att prata med sen. Ja, sen höll lite så länge, men det var roligt ändå. Så var det jättemånga andra ungdomar som tyckte också var lite konstigt. Men Framtidshus hjälpte till lite grann. Så ja, men ni kan lita på den här killen liksom. Så det var skönt. Och massa andra organisationer som hjälpte mig också. Ja, att ni kan lita på mig.
Men berömmer dig på grund av att du har visat mod. Du har visat allt är möjligt. Och att våga. Och det där också är en sätt att visa andra också. Som kanske ligger hemma eller är någon annanstans. Har en idé, vill göra någon förändring. Men vet inte hur de ska göra, var de ska börja.
Mm.
Hur de kan göra. Mm. Så att, men det finns en ung tonåring, precis som du, som vågade och tittade vilken resultat det blev.
Precis, och det är jätteviktigt att våga, det är ju det, och att fråga om hjälp, det är jag bra på. Jag vågade säga, amen, kan du hjälpa mig med det här förstår jag inte, liksom. Och det har lett till någon annan som har hjälpt mig vidare, liksom. Att bara starta, det var det svåra, jag tänkte också jättemycket på det. Men sen slutade jag bara tänka, bara, nu kör jag bara det här, liksom. Ja. Jag tänkte jättemycket om det, men det kommer vara så mycket tid och massa sånt där. Och så gjorde jag bara det, och sen har det gått bra hittills i alla fall. Så det är jätteskönt, och det är jätteviktigt att du vill starta och köra, liksom. Så andra vill kanske bara jobba, men de vet inte hur. Det är ett annat initiativ jag har startat faktiskt för att hjälpa andra unga som bor i utsatta områden. Och det kallas för Young Talent Sweden, kallar jag den. Det hjälper unga som bor i utsatta områden att komma in till arbetslivet och inkludera det tillsammans genom arbetsmarknaden. Så vi kommer börja göra lite workshops och lite sånt där för att hjälpa dem som inte har viljat jobba än.
Men det är så berikande sådana initiativ som behöver och inte mest... framgångsrik när det kommer från ungdomarna själva.
Mm.
Inte vuxna som säger så ska ni göra, utan andra ungdomarna och muntra andra ungdomarna.
Precis, och det är det som är jättetrevligt med Framtidshus, där jag har varit jättemycket, där arbetarna, liksom som personalen säger till vad du ska göra. Du kommer dit och du gör vad du vill göra. Liksom. Och de är bara där för att hjälpa dig med vad exakt du vill göra. Så det har också varit jättemycket därifrån som har hjälpt mig. Så såklart kan man ju också bara göra det själv. Det går också. Jag är ju, ja.
Ja, vi sitter här på studio på Egen Kraft och Radio med våra gäster. Vi söker oss här i studio som vi har stor glädje att ha med oss här. Våra gäster som är Gulid Mohammed som vann den väldigt fin priset Unga Journalistikpriset 2023.
Mm.
Ja. Vi går en liten paus nu med musiken och vi kommer strax tillbaka hem med våra gäster i programmet med den här låten. Varsågoda.
Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring? Du funderar på att ta ett annorlunda kliv. Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit ska bli den bästa dag på länge. Du vet det kanske du tänker nu. Jo, jag vet för det är jag som bestämmer. För det som fyller min tanke, det är det jag får mer av. Om jag tänker på bristen, är det brist som jag får. Därför tänker jag på det jag vill. Och det här ska bli en bra. Vad är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
fin låten av Lili Öst, En bra dag. Jo, vi har redan en bra dag här på studion med våra gäster som besöker oss i programmet. Som är Gule Mohamed som har vunnit unga journalistpriset från Aftonbladet 2023. Ja, han berättade sin resa som har lett till att han vann det här priset. Hur han väckte sin intresse för att skriva en artikel och den artikel har varit prisat nu och till och med publicerat på Aftonbladet. Ja, tänk i den tiden som du skrev en lilla artikel att det skulle publiceras på
Aftonbladet. Nej, absolut inte. Det var jätteroligt.
Ja, vad är dina framtidsplaner inom journalistiken? Finns det några specifika ämnen eller frågor som du känner extra passionerat för att rapportera om?
Jag har alltid gillat de som sitter i studion och berättar om nyheter framför kameran. Jag tycker det är jätteroligt. Men jag älskar också utredande journalistik. Att gräva. Grävjournalistik tycker jag är jätteroligt. Och jätteviktigt för de som skriver de väldigt bra artiklar och väldigt angelägna artiklar också är de som gräver. Och det tar ju också jättelång tid och de är ju också väldigt intressanta. Men gällande redaktionen så kommer vi fortsätta producera våra artiklar. Vi har precis gjort vår första podd faktiskt, intropodden till vår ungdomsredaktion, så vi kommer börja publicera lite fler podcast faktiskt, jätteroligt, men vi kommer fundera på att expandera och skapa flera ungdomsredaktioner i utsatta områden där det bara skrivs om negativa saker liksom. Så det ska vi försöka göra under sommaren också, försöka expandera. Men sen kommer vi också på att vara i Järvaveckan, jätteroligt, ser verkligen fram emot det, att intervjua partiledarna igen för att se om de har höllt sitt löfte, så det ska vi se till att de har gjort.
De kommer att bli rädda när de ser dig där.
Ja, precis.
Nej, inte han igen. Ja. Ja, hur har det varit att vara en del av unga journalistpriset och att möta andra talangsfulla unga journalister också som kanske har lämnat sina artiklar och också? Mm. Har det påverkat ditt synsätt på journalistik på något sätt?
Jo, men det har gett mig också synen på att man kan förändra, liksom att man kan hjälpa genom att berätta andras, eller berätta för andra, liksom andra som inte har någon röst, att jag kan göra åt dem. Och det visste jag ens tidigt att jag, om jag hade chansen så skulle jag hjälpa andra, liksom. Och det är jätteroligt. Så det, jag vet att det är jättemånga som har säkert tävlat och de är också jätteduktiga allihopa. Nu ser jag inte att jag är bättre eller min artikel är bättre, liksom. Allas artiklar är viktiga, allas artiklar är bra, liksom. Så tänker jag på det.
Ja, har du några råd eller tips till andra unga människor som är intresserade att följa dina fotspår inom journalistik?
Ja, att våga starta, att våga börja. Det finns hur mycket som jag satt och skriva om. Bara kör, det behöver inte vara liksom något. Ja, det måste vara något jättestort eller något jätteviktigt. Eller något litet kan vara jättebra, liksom. Det behöver inte vara något jättestort. Så att våga starta, våga köra, våga tro på dig själv.
Men jag håller med dig med på flera olika sätt. När du säger våga, stå för det, tro på dig själv. Ibland vi vill allt ska vara på plats och allt ska vara innan vi gör. När jag har det, jag gör det. När det finns det, jag gör det. Så det händer ingenting, men det bara kör.
Exakt, jag tänkte jättemycket. Och det gjorde så att det fick massor av andra. Ja, men jag kanske inte borde, för det här kan komma i. Det här kan vara något fel här. Och så slutar jag tänka och bara kör det, liksom. Och det är det viktigaste att göra, inte sitta och tänka.
Du ska trampa på någon och stå någonstans.
Precis, precis.
Ja, men det är det som är annars. Våra tankar, vår idé kan dör på vägen. När man fokuserar och sätter mycket energi på det som inte är på vägen, utan den andra fixar sig på vägen. Precis i ditt fall som du har
exakt
sagt.
Ja. Mm.
Samverka och hjälpa varandra. Mm. Och du sa också någon, när du pratade också tidigare, skapa tillit och sen dörrarna, någon öppnar dörren och sen någon annan en annan dörr. Exakt. Så det är
Det blir ju så. För mig har det varit så dörr efter dörr efter dörr. Och sen har det gått väldigt fort också. Men för andra kanske tar det lite lång tid. Men man ska ändå vänta, liksom. Det har gått fort. Och det är ändå bra.
Ja. Gulle, vi närmar oss till slutet. Det har varit en resa inom journalistik. Det har varit en resa att komma hit. Lite som det var också. Du är det första gången som du är på den här trakten. Men vi uppskattar verkligen att du vill komma och dela dina drömmar, dina visioner. Visa att allt är möjligt. Visa för andra ungdomarna. Att det finns många möjligheter man bara vill, våga och tro på sig själv.
Precis, jätteviktigt. Tack för att du fick vara här också. Det uppskattar jag.
Du har gjort en fantastisk resa med detta. Anslutningsvis, finns det någon speciellt du vill dela med våra lyssnare eller om din erfarenhet att vinna detta pris och din kärlek för journalistik?
Att man alltid ska lita på sig själv. Och det kommer finnas folk. Det finns alltid folk som kommer säga emot dig. Det är bara så. Det är tyvärr, liksom. Och inte lyssna på dem. Att du gör vad du brinner för. Gör exakt vad du vill göra. Du behöver inte lyssna på andra. Du behöver inte ta råd från andra. Och om man säger att det här kommer inte funka, då lyssnar du inte på dem. Du gör det ändå för att de motverkar. Och bevisa att det här faktiskt går att göra.
Om andra har misslyckats, det betyder inte att du ska misslyckas.
Precis, exakt. Om någon inte lyckades, då har de gjort något fel. Precis. Lär dig av det och sen kör vi vidare på ditt.
Kan det upplevas också några gånger att det finns i alla sammanhang, i alla områden, oavsett var man befinner sig, det kan vara idrott och allt. Men det kan finnas avundsjuk också.
Ja, jo. Eller hur? Ja, det är jättestort.
Vem tror att han är någonstans?
Ja. Precis.
Men man ska då såna kommer alltid finnas. Det är bara man precis som du sa, kör och gör dessa, det så du brinner för och det som du drömmer om. Och det kan ta tid, men ibland varje dropp är en dropp i havet.
Precis, sån. Exakt. Mm.
Ja, tack så mycket Gulle för att du kom till oss. Vi gratulerar än en gång för den era att ha dig här i programmet. Och vi fortsätter att hålla kontakt och veta mer om den fantastiskt talangfullt ung journalist som
Vi har. Tack så mycket för att du fick komma.
Ja, och ni har lyssnat på Egen Kraft radioprogram. Som vi sa, vi hade alldeles nyss våra gäster i programmet som fick den priset som förra veckan ungefär, så att vi är väldigt aktuellt tog honom till vår studio. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Vi önskar er en trevlig vecka och vi hoppas att nästa vecka ha en så intressant och talansfullt och inspirerande gäst som den som vi har haft idag. Ha det så trevligt!